Hej, du lyssnar på Tolkning pågår och idag är det jag, Klara Nystrand, universitetspräst i Malmö, som sitter här i Uppsala tillsammans med
Charlotte Frycklund. Jag jobbar som nätpräst på Svenska kyrkans nationella nivå och jag finns på Facebook, Twitter och Instagram hela dagarna.
Just det.
Där är min församling, om man får säga så.
Mm. Ja, det är jättespännande. Ja. Vi ska återkomma till det. Mm. Men vi ska prata om en text.
Ja.
Och jag tänkte höra om du vill läsa den.
Gärna det. Nu ska vi se här.
Börjar den längst ner där.
Ja, det gör den.
Sätter den på nästa sida.
Den är hämtad ur Lukas evangeliets första kapitel. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Zakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka och han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel och vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berett."
Mm. Och nu har jag ju precis upptäckt att du har en blogg.
Ja.
Ja, och där på den här bloggen så skriver du fantastiskt roliga och tänkvärda dialoger mellan dig själv och Gud.
Ja, lite påhittade samtal sådär. Ja.
Ja. Och då blir ju den uppenbara frågan: vad skulle du sagt i ett samtal med Gud själv om du fick liksom, om du fick prata med Gud om den här, om just den här texten?
Ja, alltså jag tror ju att min första tanke av den här texten nu präglas ganska tydligt av att jag är tonårsförälder. Mm. För att för några år sedan när jag var i barnafödande ålder, så att säga, så tänkte jag när jag läste den här texten på löftet och bönhörelsen och glädjen och fröjden och många kommer att glädja sig över hans födelse. Nu tänker jag så här som tonårsförälder: hörde Gud, kunde du inte ha varnat lite grann att den här sonen skulle ge sig ut i öknen och äta gräshoppor och klä sig i kamelhårskläder och allmänt uppföra sig lite annorlunda än vad föräldrarna hade tänkt? För som tonårsförälder känner man gärna att 15 år hade varit en bra tid att få reda på sånt i förväg så man kunde vänja sig lite grann. Så det tror jag att mitt samtal om Gud hade handlat om. Att hur det här med tonåren, eller det här med liksom när barnen blir en egen person och det inte blir som man tänkte sig när man gick och bar först magen och sen den där lilla gulliga bebisen, utan det blir som barnen själva, eller de vuxna då, har tänkt sig själva. Mm. Den saken tycker jag att Gud och jag skulle kunna ha ganska många långa samtal om.
Ja.
Ja.
Just det. Och det är intressant att säga det, för jag tänkte också på det när jag läste texten, att om man tittar just på vad Gud säger om Johannes, vad är det som liksom, varför säger Gud just de här sakerna och varför är det viktigt? Och en sak som Gud säger, eller som ängeln säger då, är ju att Johannes kommer bli till sån glädje.
Mm.
Och så när jag tänker Johannes så tänker jag också den här personen som står i öken och och kallar människor för huggormsyngel.
Ja, exakt. som tonårsförälder säger jag så här: så får man inte säga till folk, det är inte snällt.
Nej,
men grejen är att de stannar ju kvar och lyssnar på Johannes i öknen. Det är ju också rätt spännande. Han kallar dem för huggormsyngel. Han kallar dem för huggormsyngel. Och de kommer tillbaka for more. Liksom. De går inte därifrån vredgat och säger: det vill inte vi lyssna på. Var är din kusin? Liksom. Utan de Ja, okej. Okay. Ja, det kanske stämmer.
Och det är också spännande, för då, det visar också så tydligt att man kan vara till glädje och provokation samtidigt. Ja, på något sätt. Att det är inte... Jag kan vara lite rädd för att provocera eller att liksom komma i konflikt med människor och säga obekväma saker och så. Jag vill ju hellre vara till glädje. Mm.
Men det är sant. Och nu när jag läser det här noga så står det, han ska bli din glädje och fröjd.
Just
det. Och många kommer att glädja sig över hans födelse.
Ja, just det.
Och det tror jag att många gjorde. Ja. Det är det ju. Sen vet jag, men alltså, de följde ju ändå efter honom. Det här tycker jag är det mest spännande med Johannes Döparen. Han följer inga predikoregler ever.
Nej.
Och de kommer och lyssnar.
Ja.
Är inte det ganska häftigt?
Jo, det är det. Och då undrar man också, vad var det? Men för så kan det också vara att vi följer människor som är så här genuina.
Ja.
Och som är karaktärer på något sätt. Alltså som har något intressant. Mm.
Det finns någonting där som gör honom.
Så måste det rimligen ha varit.
Ja, det tror jag.
Med Johannes. Mm. Ja. Men vi var inne på det här med barn. Liksom bönesvaret som finns i den här texten. Och längtan efter barn. För mig är det också elefanten i rummet i den här texten på något sätt. Som man som predikant i alla fall måste benämna. Mm. Att den här längtan efter barn och så då Gud som hör deras bön och ger dem ett barn. Men varför ger inte
Gud alla ett
Gud
barn?
Alla ett barn, ja. Det, för mig är, så hoppar den frågan upp ur texten.
Ja, verkligen. Så. Det gör den ju faktiskt. Och för mig så hoppar frågan upp att alltså de var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren.
Mm.
Och det känns som att Gud bara har det här paketet att leverera till dem att nu ska ni få ett barn och det kommer här och varsågod, här kommer det. Det är så okomplicerat när det väl händer.
Ja.
Men i själva verket i en parallelltext i det här så är det ju också så att han inte får, pappan kan inte prata. Eller hur?
Just det.
Han har tappat förmågan att säga någonting.
Ja.
Nu läser jag lite snabbt i nästa text här i Lukas om det. Det är kanske där det står. Så att det omges ju också utav andra svårigheter. Dels den här parien att vara så gammal och få barn.
Mm.
Och sen så Maria, hennes unga släkting, väntar ju barn samtidigt och kommer till henne. Och även om det är ju kanske världshistoriens mest onormala graviditet så måste ju de människorna som levde där och då tänka att det är i den åldern man ska få barn.
Ja.
Maria är den normala.
Just det.
Och du Elisabet, du borde leva i skam här, för i din ålder ska man faktiskt inte vara så i grossess. Liksom.
Nej, just det.
Så det finns så mycket aspekter av det här. Jag tänker att en kvinnlig författare hade kanske lyft upp de sakerna. Den här sociala situationen att först inte ha barn. Ja. Och sen plötsligt befinna sig i den här situationen. Att oj, vad händer? Han får en uppenbarelse, kan inte prata. Så kommer det här ålderstigna barnafödandet som ju måste vara väldigt nervöst på sitt sätt. Och det finns inga syskon, det finns ingen kulturell ram kanske som bär dem. Och hela här. Det är ju
Och också liksom den här smärtan som kan finnas i barnlöshet.
Ja, absolut. Som de har levt med så länge.
Ja,
för det står ju det, precis. De är till åren komna.
Jag försöker liksom hitta evangeliet i det. Liksom. Mm. Vad är det som är hoppingivande i detta? Liksom? Vad är det då att det här blir en bild för på något sätt att man inte ska ge upp hoppet? Men det kan också... Jag vet inte. Jag har svårt.
Jag tänker att... Alltså... Deras smärta över barnlösheten, den blir ju löst här.
Ja.
Men hela folket stod utanför och bad. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Och de bad väl inte direkt för att Zacharias skulle få ett barn. De bad väl om liksom framtiden och sådär. Det här var säkert en... Mm. Alltså de hade levt så länge i den här barnlösheten. De var gamla, till åren komna står det. Och han tjänstgjorde som präst och han... Alla måste ju ha varit vana vid det här. Alltså inte de själva kanske, men alla runt omkring dem visste att det var inte ett par som hade barn. Det föll de kanske inte ens in och be om det här. Och sen helt plötsligt så... Det är så lätt att vi tänker så här. Ja, men det här är ju hoppet att de får ju barn i alla fall fast de är gamla och så. Men det är ju, så blir det ju de facto inte för oss alla.
Nej.
En del av oss får leva med barnlöshet alltid.
Ja. Ja.
Det här, för mig så är väl evangeliet i det här, men det är klart, och det talar inte direkt till barnlösa kanske, men för mig är evangeliet i det här att det blir aldrig som man riktigt har har tänkt sig med barn. De kommer inte välartade och klara och följer ens livsplaner precis som precis när de ska eller precis när man själv har planerat, och det blir inte exakt. När man öppnar sitt hjärta för kärleken till en annan människa överhuvudtaget,
ja,
och sen kanske till någon som man vill ha barn med, då kan vad som helst hända, och det kommer inte att bli som man har tänkt sig. Nej. Och det finns något evangelium i det, att vi delar den erfarenheten, alla vi människor. Vi delar det till och med Guds mamma och pappa, med Guds mamma Maria och med Elisabet som lever med sin egen smärta från början och sen den här nya smärtan och att
just
vara lite utanför, och sen kanske de med smärtan av att Johannes hittar sig en väg som måste te sig väldigt egen, tänker jag.
Ja.
Även för någon som var gift med en överste präst, kanske särskilt för någon som var det.
Mm, ja, men det hjälper mig.
Ja.
När du säger så, faktiskt.
Och vi har följt så många människors berättelser om jag har ju förlorat barn, som jag sa till dig innan här, och därför känner jag på nätet många som har förlorat barn, och jag har sett de som har fått barn efteråt och de som inte har fått det, och det som vi verkligen har gemensamt allihopa är att livet blir inte som vi planerar eller som vi tänker oss eller som vi tycker att det ska bli när vi är unga och tror att vi har makt att styra hur livet kommer att bli.
Yes.
Ja, sen kommer säkert jag att gifta mig, sen kommer jag säkert att få barn och så kommer jag väl att vara lycklig och förmodligen bli rik. Så där, det är liksom,
och lite känd.
Ja, precis. Exakt. Och det är den planen man har. Och ja, det blir inte så.
Nej.
Och det är ett mänskligt villkor, det blir inte.
Nej. Så. Nej, och ja, väldigt sant. Men apropå det här att det blir inte som man har tänkt sig, så tänker jag också på Zacharias i texten som går in. Han gör sin prästtjänst här, och vad jag har förstått av Bibeln så är det, man gör bara den här tända rökelseoffret en gång i sitt liv. Så det är rätt stor grej att nu var det hans tur att gå in i det allra heligaste och tända det här rökelseoffret. Och det är man skulle kunna tänka sig att han har en viss förväntan av helighet.
Mm.
Och sen när ängeln kommer så blir han ändå jätteförskräckt och överraskad. Och vad är detta liksom?
Ja, exakt. Han har säkert varit... Jag tänker att man är så fokuserad på vad man själv gör. Kommer du ihåg när man var ny som präst och var så här... Man var så vansinnigt inne i alla handgrepp. Alla böcker skulle ligga på rätt ställe. Och alla sånger måste komma i den ordning som man tål inga avsteg. Och man är så inne i ens egen prestation. Och sen med årens lopp och med vanan så kanske man kan se lite över det och vila i det hela. Men det här var ingen vana han hade. Det här var ju nytt. Han var säkert helt inne i, jag måste göra rätt. Jag har respekt för det här heliga. Jag måste göra rätt. Och så uppstår det en ängel där.
Ja,
det måste ju ha varit världens...
Ja.
Största chock.
Världens grej, ja. Ja. Men det är också lite roligt på något sätt det här att, liksom att vi ändå som präster ändå borde vänta.
Alltså, borde kunna tänka sig att det skulle vara rimligt att det står en ängel där.
Ja. Men. Och jag, liksom, jag gör kopplingen till den här, när jag var konfirmand så var det stort med den här, det fanns en variant på Fader vår där, som spelades upp som en teater i alla fall, ganska ofta i teater.
Där Gud svarar, ja.
Där Gud svarar, ja. Någon sätter sig på knä och säger Fader vår, och så säger Gud,
ja, vad är det?
Ja, just det. Precis. Ja. Och då säger man tyst, avbryt mig inte, jag ber.
Just det.
Och det här liksom att man inte väntar sig att Gud svarar trots att man ber. Liksom. Det är också en intressant.
Men det här, men ligger inte något evangelium med det här då? Vi är så lätt inne i vår egen prestation så att det är svårt att förstå att det är Gud som pratar med en. Att vi har, och det kan gälla även, jag menar, särskilt när man försöker få barn.
Ja.
Om man verkligen gör allt. Man försöker allting.
Mm.
Det finns ingenting annat än det här. Och man kan inte se. Jag kommer ihåg att man kan inte se utanför sin längtan.
Nej, precis.
Precis som Zacharias här. Nej, förlåt. Zacharias är inne i templet här och tittar på vad han själv ska göra. Och så sitter det plötsligt en ängel där och vänta på honom.
Ja, att Gud kommer liksom från ett annat håll.
Ja, och att det
och inte genom vår egen prestation.
Nej, exakt. Vi kan inte tvinga dig. Man kan inte få nåd. Eller man kan inte ta nåd. Man kan bara få nåd.
Ja.
Och den kommer inte på det sättet som man vill. Eller hoppas, eller tror, eller tänker sig.
Nej.
Och särskilt inte när vi smyger in i vår hjärna att det nog har lite med vår prestation att göra. Jag menar, tänk Zacharias tanke kan ha varit. Jag menar, jag är ju präst. Jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna tänka så här att om jag nu gör allting rätt och fint här inne, då kommer Gud att bli glad och så kommer jag känna mig uppfylld av helighet när jag går ut därifrån och det kommer att vara en värdig belöning. Och sen så är Gud redan där och väntar på honom utan att han ens har hunnit börja liksom.
Ja, det är underbart.
Ja, det är faktiskt underbart.
Det vill jag ta med mig som en bild. Alltså ja. att komma ihåg det när man går in i ett kyrkorum. Ja. Att det inte är vi som...
Nej, och Gud sitter redan där. Och
ja, Gud är redan där. Gud, ja, det är inte vi som tar in Gud. Nej. I kyrkorummet. Gud är redan Gud där. Är och på andra platser såklart.
Ja, ja, självklart. Men ja. Vad vi än gör. Vart vi än går är Gud redan där.
Ja, ja just det. Men det jag läste, när jag läste på om, de här, om den här texten så hittade jag också en annan intressant tanke som jämför då Zacharias. För Zacharias har lite svårt att ta det här till sig. Mm. Han tror inte riktigt på ängeln och Nej. Det är därför han blir stum. Ängeln gör honom stum. Mm. Medan Maria då, när hon möter ängeln och får beskedet att hon ska vänta barn så säger hon bara ja, må det bli som du vill. Mm. Och då den här som skrev om detta jämför också Zacharias status liksom, att han har privilegier, han har liksom arvet Just. Av prästsläkt och liksom ja, men han har makt, privilegier och sådär, och Maria har det inte. Mm. Och då ställde liksom den här frågan, jag har faktiskt glömt vem det var, liksom att är det så att privilegier, makt, position, att det ibland hindrar oss från att höra Guds röst liksom.
Ja, det är jättespännande.
Ja.
Ja, fast jag kan också tänka så här att det finns en psykologisk aspekt, gör det inte det? Att man längtar och längtar och längtar efter barn. Och man kanske har haft det här hoppet, det kanske har funnits missfall, det kanske har funnits alltså så många gånger att man vill, man klarar inte av, nu skojar ödet med mig igen, nu kommer en ängel och säger det här, jag orkar inte tro det, jag orkar inte bli besviken en gång till, jag är för gammal för att behöva leva med det här hoppet. Tror du inte det kan ha varit en grej
också? Jättesant. Precis, det behöver inte alls ha med de andra sakerna att göra. Nej.
Och det kanske, alltså jag fick stumheten kan ju vara en psykologisk, alltså jag orkar inte Nej. Prata om det här.
Precis, jag behöver bearbeta detta.
Det kanske var en välsignelse från ängeln. Du slipper, du kan inte gå ut och vara präst och prata nu. Du behöver sitta i dig själv.
Och förbereda.
Och ta emot det här. Ja. Det finns en dikt som någon gav mig när jag var gravid. Det heter Skapelse pågår. Att man ska sätta upp en stor skylt på sig själv. Här pågår skapelsen, så stör inte mig liksom, i magen. Och det kanske var det han behövde. Lite skapelse pågår.
Just det.
Skylt att sätta upp. Upptaget. Ja. Skapelse pågår.
Mm. Verkligen. Det är en fin tanke.
För att i honom skulle ju en pappa skapas.
Ja. Ja.
Ur någon som var en präst.
Ja. Och någon som dessutom 15 år senare skulle vara redo att vara tonårspappa.
Ja, exakt. och säkert fick höra ordet huggormspappa några gånger innan.
Precis, det är där man övar först.
Ja. Huggormsmamma, ja men det är ju det man gör.
Det är sant. Men nu är vi tillbaka på Johannes som profet lite. Mm. Och jag har sagt till dig innan att jag skulle tycka det var intressant också och höra hur du tänker om att vara profet på nätet. Liksom. Jag vet inte om du ser det på det sättet.
Nej, men vad som är på nätet som inte fanns när jag jobbade i församling är en brist på rädsla för att berätta saker för prästen. För att när jag jobbade i församling, jag jobbade i min senaste församling i 10 år.
Mm.
Och under de åren så hann relationer börja byggas upp så pass mycket att folk kunde ställa sin svåra fråga till prästen. Men det kräver väldigt lång tid därför att man har en social polityr. Jag vill inte komma till en präst som jag respekterar och beundrar och kanske sjunger i kyrkokören och har lyssnat på många predikningar och säga att jag ibland så tror inte jag på Jesus. För att det är ju jättetänk om prästen säger nej men okej, välkommen att börja gå. Du får börja i orienteringsklubben istället. Du kan inte komma till kyrkan om du inte tror på Gud. Så. Och det är man ju lite rädd för. Även om man kanske förstår att det inte kommer att hända så är det, kräver det rätt mycket att våga avslöja en sån sak.
Ja, man vet åtminstone inte vad som kommer att hända.
Nej, precis.
En osäkerhet.
Och prästen har ju, jag menar, rimligen som en vuxen människa någon gång själv tvivlat.
Ja.
Men det, man tänker kanske inte att präster, man vet ju inte riktigt, gör präster det? De står ju aldrig och pratar om det i alla fall.
Nej, precis.
Eller sällan. Och på nätet så finns inte det, för man har ingen relation. Så det är väldigt lätt att bara slunga ur sina frågor. Så för mig så blev nätet en... När jag började med den här tjänsten så blev liksom nätet en profetisk röst. Det här är vad folk vill veta som de inte säger.
Ja, just
i församling. Det här är vad folk undrar och tänker över. Och det var ju de sakerna som man själv undrade över. Eller undrar över.
Alltså det undrar jag såklart.
Ja, folk undrar över teodicéproblemet. Det får jag många frågor om varje vecka. Jag tycker att det är fantastiskt att vi har det gemensamt, alla vi människor. Varför händer dåliga saker om Gud nu ska vara så god? Mm. Och det är klart att man undrar över det. Det finns ju inte en möjlighet att leva ett vuxet liv i alla fall utan att någon gång ha ställt den frågan. Den är rimlig och den är vettig och jag känner starkt att jag skulle vilja avkräva Gud ett ordentligt svar som höll. Men det funkar ju inte så, har jag lärt mig i åren.
Och man undrar över problemet, alltså det här med att Gud är allt. Gud kan allt.
Gud kan allt och är god. Allt. Men ändå
finns ondska.
Ja, för att om Gud inte var allsmäktig, då skulle det ju kunna vara rimligt att det fanns ondska fast Gud var god. Mm. Och om Gud inte var god, då skulle det vara rimligt att det fanns ondska, Gud var allsmäktig och gav oss både gott och ont. Men om Gud nu både är allsmäktig och god,
just det.
Varifrån kommer det onda? Och hur kan det få drabba oss? Mm. Om nu Gud kan allt det här och kan
det är en av de stora undringarna.
Ja, det är ju en av de riktigt stora undringarna. Och sen är det alla de här, alltså, och det teodicéproblemet kan man undra över teoretiskt förstås. Hur kan det vara så här med svältande barn i Afrika som jag inte känner? Men det kan ju också vara så här, min mamma har fått cancer. Hur ska jag kunna...
Det kan vara väldigt personligt.
Ja, hur ska jag kunna leva med den här situationen nu? Mm. Och det är ju, och därför så kommer det nog igen flera gånger i livet. Och det här är rimliga frågor att ställa. Och därför så kan man bli glad när man får en chans att prata om dem. Ja, för det är också, tror jag, frågor som... Och det kanske är därför Gud inte ger oss ett svar. Jag tror att det är frågor som man inte kan få ett enda svar som alla blir nöjda med. Utan istället så måste man få in svaret i sin egen personliga situation. Och ibland kanske svaret är så här, jag vet inte. Mm. Men jag tror att Gud finns med mig i alla fall. Mm. Och det är väl ändå det viktiga för mig nu. Inte få reda på varför det här händer. Kanske.
Så.
Men det kan man inte bara slunga ur sig som ett allmänt svar. Det måste ju sitta ihop med en situation.
Mm.
Och det var den andra saken, den profetiska saken tycker jag, som jag lärde mig av nätet. Att svar är inte färdigtryckta i böcker. De byggs under livet liksom. De kommer sig av vår situation. Vi kan inte få dem utifrån. De måste växa inifrån.
Just det. Och det finns, och man har inte ett svar som man kan hålla, eller det är få svar som vi håller fast vid genom hela livet också.
Ja.
Ofta så ändrar de sig.
Ja,
så.
Och det är ju rimligt också, för att ibland tror vi ju att tron inte borde ändra sig. Vi har ju den här idealet av att tro som ett barn och så. Mm. Men faktum är att om man har en barnatro har inte riktigt förmågan att trösta en vuxen i sorg. För barnens tro är tillit och säkerhet och så. Och när den tilliten och säkerheten har fått sig en törn, då kan vi kalla det för att vi inte tror. Men i själva verket kanske vi behöver en annan tro.
Ja.
En vuxen tro.
Och en annan gudsbild.
Ja, ja, precis. Ett annat sätt att hantera alla de där frågorna än att bara blint
köra
ha
på.
Tillit. Ja, ja. Kanske. Mm. För några av oss.
Mm.
Ja.
Sant. Jag tänker också så här, kring profet, vad det är Johannes gör. Han förbereder ju människor på att ta emot Jesus. Mm. Det är väl liksom det som är hans profetiska
uppgift.
Att peka mot Jesus och liksom förbereda människor. Mm. Och genom att svara på människors frågor på nätet så är det väl också en...
Ja, vi hoppas ju att det ska vara ett steg in i kyrkan och församlingen. För jag tänker mig att det är de människorna som inte har en relation till en specifik kyrka eller en kyrkligt sammanhang som kan ställa sina frågor på nätet. Kanske är det ändå lättare att ställa dem på nätet om man har ett kyrkligt sammanhang utifrån det som nyss. Men ändå att det här kan vara en väg in i frågorna och i texterna och sådär.
Det är spännande. Det är också en sån här sak som man måste fundera vidare över och växa med. Hur man är Johannes. Eller hur man kan bli inspirerad av Johannes.
Om man vill skrika huggormsingel, då rekommenderar jag Twitter som... social plattform.
Ja.
Han hade passat där.
Det var jättebra. Jag tror vi avslutar med de orden. Att huggormsingel får man skrika på Twitter. Tack så mycket, Charlotte.
Tack.
Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal. Och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande.